Tack käre far i himlen för att du har sänt Jesus för att ta på sig vår synd, lida döden för den och täcka över allt som finns på oss, allt orättfärdigt, så att vi kan få komma till himlen i din åsyn. Och för att du har sänt den helige ande för att berätta om Jesus för oss, så att vi har fått lära känna honom. Kom och var med oss ikväll. Sänd din ande också till oss nu. Förklara Jesus för oss vad han har gjort. Förhärliga honom. Låt honom vara i centrum. Så att vi ser sanningen. Och så att vi blir fyllda av den. Och fyllda av din ande och din eld. Som du gav på den första pingstdagen. Och så får den frimodighet som vi behöver. För att kunna gå ut. Och berätta om dina väldiga gärningar för våra medmänniskor. Tack Herre för att du är god och för att du är med oss. Också den här kvällen. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, vi ska så slå upp Apostlagärningarna 2, där vi redan har hunnit gå igenom de fyra första verserna, det som är introduktionen, och där vi har sett hur det var en skara samlad, troligen de här 120, eftersom det står att de var alla samlade, och huset där de var fylldes, eller det hördes ett dån. Och så fylldes hela huset där de satt som av en våldsam storm. Och så visade sig tungor av eld på dem och fördelade sig på var och en av dem. Och de började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Och nu ska vi då se på hur det här utvecklas. Först några verser som berättar om hur reaktionerna blev, och sen får vi höra Petrus predika, och det blir dagens huvudämne. Så jag läser några verser här. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en av dem, var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de: är det inte galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judén eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen och Cyrene till, eller är inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Det var många människor där i Jerusalem, och det var ju en högtid. Det var en sån här, en av de tre stora högtiderna när judar skulle gå till Rom ifall de hade hälsan i skick och hade möjlighet. De här var fromma judar, så de iakttog bestämmelserna i Mose lag. Judar var ju kringspridda runt hela det romerska imperiet i stort sett. Det hade ju funnits de stora tragedierna på, när de blev bortförda under babylonierna, och de hade också annars spritt sig en del. Diasporan kallar man dem, och det blev ju sen ännu mera påtagligt år 70 efter Kristus när Jerusalem förstördes och judarna kringspriddes runt världen. Då, från det så kan man ju verkligen tala om diasporan. Förskingringen. Och nu hörde då de här människorna där det här väldiga dånet, och de blev uppskakade, inte av dånet utan av det här talet som de hörde. Var och en hörde sitt eget språk talas. De här språken, det är faktiskt på grekiska i det här fallet dialektos, som vi ju också har i svenskan som dialekt. Och det här ordet används parallellt med glosa, som ju då också betyder tunga, som vi sa förra gången. Tunga och språk är det här ordet glosa. Och de här språken som nu talades, alltså de här dialekterna, det var ingalunda något allmänt språk så att de fick alla möjligheter att höra och förstå det. Utan de hörde sitt modersmål. Det var inte arameiska som var ett sånt där universalspråk där kring Palestina. Och det var inte grekiska. Det talar man i praktiskt taget hela det romerska riket. Eller alla förstod det i stort sett. Det var språk som de inte hade kunnat förvänta sig att de här olärda galileerna skulle tala. Det var alltså en mäktig överraskning för dem, det som skedde. Och det var alldeles klart och förståeligt som de hörde det. Så det var märkligt. Och det, man kan också översätta det här, var och en av oss höra sitt eget modersmål som de egna dialekter som vi är födda i. Ungefär så är det ordagrant. Var och en hörde sin dialekt som man var född i. Och nå, sen började räknas upp de här olika ställena som de var från. Varje nationalitet talar tydligen för sig själv. Alla liksom kom tillsammans och jämförde. Och så berättar man, jag är därifrån, jag är från Kappadokien, jag är från Rom och jag är från Frygien. De talar min dialekt. Hur kan det komma sig? Och så jämförde de med varandra och så blev de ju bara ännu mera upphetsade. Vad är det här för någonting? Så att här räknas då de här språken upp som om någon skulle stå och berätta vilka alla de var. Och det här det här som räknas upp här så är framställda lite annorlunda i grundtexten än, eller det finns olika läsarter faktiskt här. Och när jag har tittat på Lenski så säger han att det är en annan gruppering här än den som vi har i vår i svenska folkbibeln. Han säger att det är tydligt att det finns som tre grupper av de här alla. Den första gruppen är folkslag. Parter, meder eller elamiter. Och sen kommer det åtta länder. Och de här åtta länderna delas in två och två. Den tredje gruppen åter är folkslag. Men för att det här ska stämma så passar det inte riktigt med Judén där. För det är ju ganska underligt det också. I Judén så kan man ju inte ha varit förundrad över att man hörde sin egen dialekt. För det var ju där man var. Jerusalem ligger i Judén. Men Lenski säger att det finns en gammal latinsk form som har tagit fasta på en läsart som säger att det är judar, på samma sätt som i vers 11, där står det också visst, judar eller proselyter. Och att den här judar är en bestämning till de här andra. Nå, vi ska se på en karta, jag ska skicka här, ni får dela med er av ett papper och så ska jag sätta det ut på nätet också. Det kanske inte syns så bra där, men det som jag sen sätter på webben så det kanske säger det lite tydligare. Nämligen var de här olika ställena är som räknas upp där. Den här bilden har jag lånat och förtydligat eller försvenskat från Concordia Self-Study Bible. Underlaget är därifrån, inklusive de här prickpilarna som finns, som alla går in mot Jerusalem. Och här finns ett par städer, eller tre städer, och sen finns några romerska provinser. Det är med versaler, de här romerska provinserna. Och så finns det mot höger några andra länder och städer som hör till det partiska riket. Partiska riket, eller parterna, det var då en stormakt på den här tiden. Och de krigade mot Rom, Så att gränsen mellan Rom och Partien gick ungefär vid Eufrats övre lopp, där det står Mesopotamien på den här bilden. Och det som var då bortom det, så det hörde till det partiska riket, och det blev nog sen intagna av romarna, men det gick ett par hundra år. Så det var en del krig under den här tiden. Och det partiska riket så omfattar en stor del av dagens Iran, alltså det var perserrike. Och vi vet till exempel från Daniels bok att när perserna övertog det babyloniska riket, det nybabyloniska riket fanns i tvåflodslandet, alltså det som då går nerifrån det här persiska viken, och de här två floderna som syns där uppåt mot Mesopotamien, det var ju det nybabyloniska riket. Och det medisk-persiska riket kom in österifrån. Medien är en del av, eller det var tidigare också ett eget rike, men nu är det en del av det partiska riket. Och Elam var också en del av det persiska riket på den där tiden, liksom Mesopotamien. Så att här har vi några ställen som nämns här. Susa är en huvudstad, eller var en huvudstad i Elam, och Ekbatana var huvudstad tidvis i Partien. Eller var det nu Medien kanske som var det, den Ekbatana. Om man tänker på de romerska provinserna, så börjar vi nerifrån högra hörnet med Arabien, och så har vi Egypten och Cyrene, som Cyrenaika tror jag det hette på latin, som omfattar en stor del av Afrikas kustområde, norra kust. Och på det området var staden Cyrene en av de viktigaste städerna på den här tiden. Och den omnämns ju här då. Så har vi Kreta, som också, det var ingen romersk provins, men det var ju en viktig ö i Medelhavet. Och så har vi då Turkiet, som vi har idag, så det kallades Asien. Vi kallar ju det mindre Asien också geografiskt. Och där fanns då de romerska provinserna Frygien och Pamfylien, som egentligen nog mer eller mindre räknas som delprovinser under Asien. Alltså den romerska provinsen Asien, den var den stora och mäktiga där. Och där norrut, söder om Svarta havet och sydost, har vi Pontus och Kappadokien, som är två romerska provinser. Och så har vi då alltså ända från Rom som folk hade kommit i där i Italien. Så där såg det ut. Det betyder alltså att här beskrivs i stort sett hela världen runt, från alla väderstreck runt Jerusalem. Det enda väderstrecket som inte finns någon direkt ifrån, det är söderifrån. Men ganska långt nära söderifrån kommer det i alla fall. När det gäller ett par av de här detaljerna, så inflyttade främlingar från Rom, står det i tionde versen. Och det menar Lenski också att gäller också kretenser eller araber. Och i vers 11, judar eller proselyter är en bestämning till Rom. Så att det var närmast från Rom som de här judarna och proselyterna kom, menar han. Men det här är nu det små detaljer som vi inte behöver haka upp oss på. Proselyter var av två slag, kan man säga. Det fanns portens proselyter och rättfärdighetens proselyter. Portens proselyter var sådana som inte var helt judar. De var inte omskurna och de behövde inte omkära sig, men de fick ta del av gudstjänsterna i synagogan. Men rättfärdighetens proselyter, det var hedningar som hade låtit omkära sig och som hade blivit fullvärdiga judar. De kallas alltså proselyter, och det här som omnämns här var då sannolikt rättfärdighetens proselyter. Sen ännu där i elfte versen, så innan vi lämnar den, så kan vi konstatera att språkundret bekräftas ytterligare en gång. Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Det här är uttryckligen ett tecken. Det här är en signal åt dem att de ska komma och lyssna. Och här används också ordet glåsa då, på nytt, det här med tungor. Vi kan inte säga så mycket om hur många de var som talade. Vi kan inte säga om alla lärjungarna talade och fick den här förmågan, eller om det var apostlarna som fick den här förmågan. Och det kan vi då alltså inte heller göra något väsen av, utan det får vi lämna. Konstatera att det är en sak som Bibeln inte uppenbara för oss. Men vi vet att de talar klara språk. Ja, en annan sak som vi inte heller vet, det är, förstod de själva vad de predikade, eller vad de sa. Det var inte predikan i vanlig mening, men det var andra språk. Det står ingenting om uttydning för dem här, utan det var de som lyssnade som förstod det. Så att vi vet inte heller om det var bara så att de var redskap som tungorna lydde Guds order och så talade de någonting. Så det är också dunkelt. Sen då 12 och 13. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt: de har druckit sig fulla av sött vin. Följden var ju förundrande, det är ju helt klart. Det beredde sen vägen för den profetiska förkunnelse som Petrus gav dem. Men andra, det är intressant, på grekiska så heter det heteroi. Och ordet hetero så ju, känner man ju igen i olika sammanhang, också i vår tid i svenska. Hetero betyder annan eller andra. Och det här ordet uttrycker här att Guds ord möttes med motstånd. Andra än de som accepterar, andra än de som tog emot. Det här ordet används också inom teologin för att beskriva en annan lära, en annan lovprisning, heterodoxi. Det är motsatsen till ortodoxi. Orto betyder rätt, och doxi så kommer här från ordet doxa, som är lovprisning. En rätt lovprisning, det är samma som en rätt lära, att man ger Gud äran på rätt sätt. Men heterodoxi betyder då en annan lovprisning, det vill säga den är falsk. Så det här ordet hetero i det här sammanhanget så har då den här betydelsen, att det är falskhet. Och det gycklar de här andra. Men så ska vi se vad Petrus svarar på det. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Det ska vi spara lite. Då trädde Petrus fram. Nu kommer han fram som den källskrivna ledaren för apostlaskaran. Han stiger fram synligt framför dem, kanske på någon högre plats. Och de elva andra, de ställer sig till honom, de ställer sig med honom. De är vittnen vid sidan om honom, men det är han som förord. De andra understöder honom. Och det här uttrycket som nämns här, att han tog till orda och talade, det är ett uttryck som väldigt starkt betonar att han häver upp sin röst i ett tal. Det är inte frågan om bara ett prat, sådär när man pratar med människor. Utan det är uttryckligen att han häver upp sin röst högt och ljudligt, eftersom han inte hade någon högtalarförstärkning, som var han tvungen att använda. En mäktig röst. Och det kan man också tänka lite på, att Petrus hade inte förberett det här talet. Det var ingen förberedd predikan. Det var ju en överraskande situation när anden föll över dem där på morgon, pingstdagens morgon. Och så händer det här att apostlarna eller lärjungarna börjar tala främmande språk. Så går det kanske någon halvtimme eller någon timme. Folk strömmar till, kanske det går till och med ett par timmar. Och så är det en väldig skara som står där framför dem. Nu börjar han tala. Han talar inspirerad direkt av den helige ande. Det är anden som ger honom de ord han ska säga. Och det kan vi också påminna om vad Jesus sa i en situation när han talar om hur lärjungarna ska ha det när de dras inför rätta och inför synagogor. Då ska anden påminna dem om och lära dem vad de ska säga. Så de ska inte göra sig bekymmer för det. Precis det händer nu här. Petrus understryker att det är ett viktigt budskap, men först så tillrättavisar han liksom gyckla med dem. Och vad är nu bakgrunden till det här då han säger att det är ju bara tredje timmen på dagen? Jo, det är det att judarna åt kött till kvällsmat och vin drack man till köttmat, till den riktiga måltiden. På morgon åt man bröd. Man drack inte vin till brödet när man åt på morgon. Och dessutom, när det var en sån här högtidsdag, så skulle man först samlas till andakten, alltså till tidebönen, innan man åt sitt bröd. Så Petrus säger, det är ju helt otänkbart att det här skulle kunna vara druckna vid den här tiden på dagen. Till och med har druckit så mycket vin att de har blivit druckna. Nu visar han att det här är vad som sades genom profeten Joel. Lägg märke till prepositionen genom profeten Joel. Det var inte profeten Joel själv som sa det. Det var Gud som sa det. Använde Joel som redskap. En profet är en sån som säger fram Guds budskap. Som talar på Guds vägnar. Och Joel har fått orden från Gud. Petrus lär alltså indirekt men tydligt verbalinspirationen. Det är Gud som har gett Joel de här orden. Och då ska vi läsa citatet från Joel 2. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande, och de ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Den här predikan, den första apostoliska predikan, är nu mycket intressant att gå igenom. Dels för det att Petrus predikar utifrån skriften. Han utlägger en text. Han tar ju sen en annan text också. Men han utgår ifrån en text som han nu sen berättar om hur det här förverkligas. Och sen efter det så tillämpar han det. Så det är en intressant modell för en predikan. Samtidigt som Petrus utlägger den här texten och citerar den från Joel, så gör han en viss frisering av den. Alltså för det första så ska vi observera att han citerar Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet. Det stämmer inte exakt ord för ord med det som vi läser i Joel. Till exempel när Petrus säger det ska ske i de sista dagarna, så säger Joel det ska ske därefter. Och med det menar Petrus nu att nu har de sista dagarna kommit. Det är här nu. Joel kunde bara säga därefter. Någon gång i framtiden. Petrus kan säga nu. Han har ju redan sagt att det är det här som Joel avsåg. Så det är därför när han säger att i de sista dagarna Så de sista dagarna börjar med Jesu verksamhet och pågår tills han kommer tillbaka. Och han lägger in också att det är Gud som säger det här. Det står inte det här säger Gud. Det står inte i Joel. Så Petrus liksom gör ett inskott och tillämpar det samtidigt som han citerar. Annars så är den här framställningen som kommer där i vers 17 en parallellism. Det finns ju ofta i Gamla testamentet det här. Det är väldigt tydligt. Era söner och era döttrar ska profetera. Det är första ledet. Era unga män ska se syner. Andra ledet. Era gamla män ska ha drömmar. Alltså det är samma, i princip samma sak som sägs i alla de här tre satserna. Och det varierar lite. Det är typiskt för en parallellism, litterär form. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor. Där ska vi notera också att det står mina tjänare och tjänarinnor. Men ifall ni har slagit upp eller gör det sen och funderar lite grundligare på det här från Joel, så ska ni notera att min har kommit till här. Ska ta och citera precis hur det står där. Så där var det, följande blad. Det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och vad har nu det här för intressant med sig? Jo, det är så att här används i grekiskan ordet doulos och doula, som betyder slav. Doulos en manlig och doula en kvinnlig slav. Och de skriftlärda som översatte den hebreiska texten till grekiska hade ett problem här. Därför att inga slavar var profeter. Slavar kunde inte vara profeter. Slavar var ju hedningar. Det var inte judar det, utan det var hedningar. Hur skulle Gud kunna säga era slavar ska profetera? För att kontrastera det här så satt möjligtvis, alltså den tanke det här, det vet vi inte, så satte det in i sitt septuagintan, där står mina. Och det betyder alltså att det, man svänger om på det så att det uttryckligen sägs att det är Guds slavar. Då blir det enklare att få ihop det. Då är det inte de som de kallar slavar i vanliga fall, liksom våra slavar, de som vi kallar slavar, utan det är Guds slavar. Det blir inte alls något fel av det. Det är helt korrekt att det är Guds slavar. Men den intressanta frågan är att här kommer denna tjänst att göras av Guds slavar oberoende av folkslag. Oberoende av om man är slav eller fri, som Paulus säger i Galaterbrevet 3. Han tar stöd bland annat av det här, fast han inte skriver ut det där eller säger det. Men i Guds rike, när människor blir kristna, från alla folkslag, från alla samhällsklasser, så är det ingen skillnad. Gud kan kalla vem som helst att profetera. Och det är ett vittnesbörd här, att i mina slavar och slavinnor ska jag utgjuta av min ande över mina slavar, och de ska profetera. Alla ska alltså göra det som Gud bjöd dem, och då är man slav. Det är en fantastisk hög uppgift att vara slav åt Gud. För bättre tjänst finns inte. Och det är en slavuppgift som innebär alltså att vi ska lyda vad han säger. Då han säger att vi ska säga, tala, då ska vi göra det. Vi ska inte komma med bjäbba emot. Vi ska inte ändra på det. Utan vi ska säga exakt vad han har sagt. Göra det som han har befallt. Då är vi Guds slavar. Och då är det ingen skillnad från vilken folk. Ja, och så fortsätter då Joel och Petrus här. Jag ska låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ja, jag läste det visst redan, men jag tyckte att det var så viktigt att jag ännu vill vända tillbaka till det. Tecknena och undren, det har delvis inträffat. Solen blev mörk när Jesus dog på korset. Vi har i Lukas 21 och Matteus 24 tecken som ska ske i solen och månen förrän Jesus kommer tillbaka. Sånt har skett. Månen förmörkas, vänds i blod. Då är det månförmörkelse, så blir den som, får den som en mörkröd färg genom jordens atmosfär som sipprar, bryts runt, alltså ljuset som bryts genom jordens atmosfär. Så det här är företeelser som delvis har inträffat. Men för Joel så var det här alltså någonting som flöt samman med det att Jesus kommer tillbaka på den yttersta dagen. För han talar uttryckligen om Herrens dag. Innan Herrens dag kommer den stora och härliga. Och det är ingen oklarhet vilken dag det är. Det är den yttersta dagen när Jesus kommer i sin härlighet. Det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Tar jag ännu en gång. Det är en av de mäktigaste sakerna. Jo, men det fanns en sak till som jag tänkte säga om vers 19. Under och tecken. Det är angående de här orden. Ett under, det är en sån där märklig, onaturlig sak som sker mot naturlagarna. Ett tecken, det kan vara ett under, en onaturlig sak, men det har en andlig djupare betydelse. När under används i Bibeln så används det aldrig ensamt. Det används alltid tillsammans med tecken. För det är mera än under. Tecken kan användas separat, bara för sig själv. Under kan hedningar också efterapa. Men de verkliga tecken och under, verkliga tecken och under kan bara Gud ge. Joel använder ordet fruktansvärd i för Herrens dag, den stora och härliga, fruktansvärda dagen, den stora och fruktansvärda. Men här i grekiskan så har man ett ord som mera betyder anmärkningsvärd eller uppenbar. Den blir uppenbarad den här dagen då. Jo, höjdpunkten i vers 21 i den här textutläggningen. Det är att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det här ordet, det visar hur det här budskapet nu ska överskrida gränser. Överskrida folkslag. Nu ska budskapet gå ut till hedningarna. Det räckte faktiskt några år innan Petrus fullt förstod det här. Men här är han redan Guds redskap för att säga att det här budskapet som jag nu predikar, det ska gå ut till alla folk. Så som Joel redan sa och som andra profeter, Jesaja bland annat, ofta har sagt att också hedningarna ska komma till Sions berg. Till den heliga staden ska det komma folk från alla håll och kanter. Var och en som åkallar Herrens namn betyder att ingen enda är undantagen. Och det här upprepas sen också när han sammanfattar i vers 38 att alla, det gäller alla det här som har skett här, ni ska alla låta döpa er. Och sen också, vi hade ju alla en, i vers 17 var det också över allt kött. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Allt kött betyder alla levande människor på jorden. Det betyder inte all boskap och alla djur, utan alla levande människor ska vara föremål för det här. Och målet för det här är för att vi ska bli frälsta. Frälsningen. Det är frälsaren som är i centrum. Och det är han som anden nu predikar om. För nu går Petrus över till att tala om innebörden av det här som Joel har sagt. Nu har han bara hittills citerat texten. Israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men Gud, honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Nu tilltalar Petrus människorna här med israeliter. Det är ett namn som är starkt förknippat med Guds frälsningshandlande. Och det, är ju, det går den mycket nära in på skinnet när han använder det ordet. Och så beskriver han Jesus från Nazaret. Jesus, personnamnet som då får efternamnet från Nazaret. Han känns igen bland andra som bär det här namnet Jehoshua eller Yeshua, var det ofta senare, som är samma namn som Josua i Gamla testamentet. Det var många som bar det namnet, men här är det speciellt han som är känd som Jesus från Nazaret. Han var känd som en som gjorde kraftgärningar, under och tecken. Och de här tre orden beskrivs här för att beskriva det stora och mäktiga, som ingen där i den tiden kunde förneka. Det var uppenbart för alla att han gjorde såna. Det som följer sen i vers 23, det är en oerhörd anklagelse. När han säger att det var ni som spikade fast honom på korset och dödade honom. Och det är det här som bland annat sen får som resultat att människorna när de hörde det kände ett stick i hjärtat. Men det finns en djup teologi här i början av den här versen. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad. Allt det här skedde enligt Guds fastställda plan och beslut. Det är två ord här. Dels Gud hade planerat det här. Dels hade han beslutat det. Eller egentligen, det senare ordet så har att göra med det grekiska ordet prognosis, som vi ju nu mycket väl känner i svenska också, i synnerhet när vi följer väderrapporter, prognoser. Och i många andra sammanhang där man gör upp prognoser för hur någonting ska utvecklas framåt i tiden. För kunskap kan man säga att det står för. Det finns alltså med två saker här. Dels att Gud planerade och dels att han bestämde eller att han visste i förväg. Det här finns också två olika chatteringar av det här som det är en ganska svår sak att analysera de olika ställen som handlar om det. Men man kan sammanfatta det med att säga att vi står i förundran inför Guds frälsningsplan. För han använder människor med ont syfte för att utföra sin plan. Vi var inne på det också när vi samtalade om Judas. Om det var så att Judas måste förråda Jesus. Var det så att han var en robot? Svaret är nej. Det var hans egen onda vilja. Det var han som gick i fördärvet. Helt rättmätigt. För han var ond. Han for dit han hörde hemma. Men ändå ingick han i Guds plan. Så det här är det precis samma stora och mäktiga sak som sker. Petrus berättar att Gud har tänkt på det här sättet. Redan för en världens grund var lagd, vet vi ju. Och han använder sig av dessa hedningar och av judarna som spikar fast honom på korset. Men han säger ändå inte att ni rår inte för det. Ni visste inte bättre. Eller han säger inte att ni har ingen skyldighet, ingen skuld här. Därför att det var Gud som ledde er till det. Absolut inte. Han tilltalade dem med lagens ord här. Och får dem att känna skuld. För det var en verklig skuld att de hade fört Jesus till korset. Vi kan bara tillbe en sådan, ett sådant gudomligt rådslut. Vi förstår inte. Vi kan bara konstatera att när skriften säger att det var en Guds plan att det här skulle ske, så får vi ta emot det så. Och sen det här med Gud, honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda. Eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Det här är egentligen lagens yttersta udd mot judarna här. För han säger nu, ni har spikat fast honom på korset. Men det var Gud som uppväckte honom. Det här är den första predikan om uppståndelsen som vi har i Nya Testamentet. Där Petrus nu går över till att berätta om vad det betyder att Gud har uppväckt honom. Och när han gör det, så då tar han Davids psalm till hjälp för att undervisa det. Men innan vi läser den ska vi ändå säga att dödens vånda, eller löst ur dödens vånda. Här är det ord som anknyter till barnafödande. Förlossning. Förlösning. Ur vånda. Ur födslovånda. Eller smärta. Så det är alltså ett begrepp som är välkänt. Och det här igen så används också i psalm 116. Där det står om dödens band. Så det finns liksom sådana här anspelningar på gamla testamentet som man kan hitta på många ställen här fast man inte ser dem i första hand. Men så ska vi läsa den här Davids texten. David säger med tanke på honom, jag har alltid Herren för ögonen. Han står på min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Ja, också min kropp ska vila i det hoppet att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Det här citatet är från psalm 16. Och det följer nästan exakt Septuagintan. Så han lägger inte till någonting här. Septuagintan är inte helt exakt samma som vi har i psalm 16. Men det är inte så långt ifrån i alla fall. Apostlarna citerar ofta ganska fritt. Och man kan ju fundera när man läser några olika ställen där apostlarna säger att det står skrivet på det här sättet. Och sen när man tycker att det står ju inte så i vår bibel. Då ska man ju komma ihåg att Gud som är upphovet till skriften, gamla testamentet. Han har minsann rätt att också tolka skriften. Förklara den med andra ord när han hänvisa till den. Det brukar ibland sägas att det visar att det är inexakt. Antingen att referatet i Nya Testamentet är inexakt eller att vi har fel handskrift. Det finns fel i hebreiskan. Det behöver vi inte fundera på. Den helige ande ger den full rätt att citera också med lite omskrivningar. Men här är det inte så mycket. Vi kan säga någonting om därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Mitt hjärta, hjärtat är ju centrum i känslolivet, personligheten. Eller vi kanske tänker att det har att göra med känslolivet. Men ett faktum är att i den judiska vokabulären så var det hjärtat som var centrum för tanken och viljan. Människans hjärta tänker ut en väg, heter det i ordspråksboken. Däremot så finns det ett annat organ som är förknippat med känslorna. Det kanske ni tänker på, det finns på en del ställen där det står att Herren rannsakar hjärtan och njurar. Intressant nog. Njurarna är i det judiska språkbruket centrum för känslan. Men här har vi alltså hjärtat. Och glädjen, därför gläder sig mitt hjärta. Den här glädjen, ordet gläder sig här, är samma som när den förlorade sonen återkommer. Lukas 15. Sen är det ett ord som inte är samma som i psalm 16 i våra biblar. Och det är tunga. För i psalm 16 står det ära. Min ära jublar. Det har att göra med att tungan är den som lovprisar. Och därför så kopplar man ofta tungan. Det finns andra ställen också där tungan kan ersättas. Det är nästan synonymt med ära. Man prisar Gud med tungan. Om den används rätt. Någon har tänkt sig att hjärta, tunga och sen kropp är en tredelning här som på något sätt anspelar på ande, själ och kropp, men det är det knappast. För det används, de här används inte på det sättet att de ska ersätta ande, själ och kropp. Men den här sista, nej, näst sista versen 27, den är kanske, det måste vi säga lite extra mycket om. Att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Man kan ju tänka sig det att David talar om sig själv i båda fallen. Men det skulle vara ganska märkligt om han skulle göra det, om han skulle kalla sig själv för din helige. Så den naturliga läsningen är att här talar han om Messias, din helige. Och att han inte skulle, Gud inte ska låta sin helige se förgängelsen, det stämmer ju inte på David, som Petrus säger också senare. David är ju begraven, han har nog minsann förmultnat i graven. Och det är ju det som förgängelsen är. Att den helige inte ser förgängelsen betyder att Jesu kropp ska inte förmultna. Det här är en uppståndelsepredikan verkligen. Att du inte ska lämna mig i graven, det kan ju betyda att han tänker på uppståndelsen, att han också ska uppstå. Det kan också vara här en anspelning på Jesus, att han inte ska lämna kvar i graven. Men vi ska se på ordet graven lite mera. Det finns en not där det står grekiska Hades. Ordet Hades är ett ord som också används i profanlitteratur och som ofta då användes för dödsrike. En plats där man tänkte sig att alla döda samlades efter att man har dött. Det finns ju i de grekiska gudasagorna berättelser om hur färgkarlen Karon föröver, han hette visst så tror jag, föröver då de som dör över floden Styx till andra sidan, och där är Hades. Det här har smugit sig in, den här tanken också i modern bibeltolkning. Så att man menar att när det står Hades i grekiskan så betyder det då ett allmänt dödsrike. Ibland tänker man sig det här dödsriket som två delar. Det finns en undervåning och en övrevåning. Den undervåningen är de osaliga och den övrevåningen är de saliga. Och man försöker ju också förklara berättelsen om den rike mannen och Lazarus på det sättet. Den rike mannen, han var i den undre avdelningen, medan Lazarus var i den övre avdelningen. Där står det ju att det var ett svalg mellan som inte går att komma över. Så det var verkligen två skilda platser. Vart hamnar rövaren då Jesus sa, idag ska du vara med mig i paradiset? Jo, då menar en del att det var i den övre avdelningen av Hades. I dödsrikets övre del, det var det som Jesus då menar var paradiset. Det här är det är problematiskt. Vi ska då också säga innan vi går vidare att hebreiskans ord Sheol, som står som ord i Saltaren och i Gamla testamentet, det kan också användas, eller det kan användas både i en bred mening och i en snäv mening. Och på samma sätt så kan man förstå då ordet Hades i en kristen mening som den snävare meningen av det här. Sheol kan alltså i den bredare meningen betyda alla dödas plats. Men i den kristna meningen, också i den judiska meningen, så skulle det vara de saligas plats efter döden. När vi som kristna då ska försöka förstå, det finns på flera ställen det här ordet, och ni vet ju att vi använder det också i den apostoliska trosbekännelsen, där man i senare tid i den svenska översättningen har nedsteg till dödsriket. Då är man präglad av den här hedniska tolkningen att det här är en uppsamlingsplats och att Jesus gick till denna uppsamlingsplats för att predika för de döda. Och en del menar då att han gick dit för att släppa gamla testamentets trogna fria från dödsriket, ta upp dem till himlen och på det sättet lossa dem. Men det där är ett problem utifrån andra Petrusbrevet, och det kan vi inte gå in på nu, men vi kan göra det någon annan gång. Jag säger nu bara så här kort att där står det ju att Jesus gick och predikade i helvetet, och det var Hades. Men han predikade dom där, inte evangelium. Fastän det heter att evangelium predikades för de döda, står det på ett annat ställe. Men det, då är det igen att evangelium predikades för de andligen döda. Det är något svåra ställen det här. Men det här stället, så det kan inte betyda någonting annat än att du lämnar mig inte åt, du ska inte lämna mig i graven, i en smal, liksom, nej förlåt, i en allmän mening av det. Det är den allmänna meningen, graven, som Hades kan ha. I den speciella betydelsen är det fråga om helvete. Det är de osaligas vistelseplats. Jag menar, ja, och sen har den romersk-katolska kyrkan också hittat ytterligare en tredje plats emellan, en mellanvåning, kärselden, som inte alls finns i Bibeln. Där man då menar att de som då inte kvalificerar sig att komma upp i den översta efter döden, så tillbringar sin första tid i kärselden och renas med olika plågor och prov för att sen kunna slippa de här plågorna och komma till himlen eller till paradiset. Det där är ju bara rena uppdiktade saker som inte har något skriftstöd. Men vi kan åtminstone säga om Jesus, han skulle inte lämnas i graven. David skulle inte heller lämnas i graven eftersom han ska uppstå. Han skulle inte bli kvar för alltid i graven. Jesus skulle inte se förgängelse. Han skulle alltså inte förmultna. När kvinnorna kom på tredje dagens morgon, så var de ju redan i viss mån bekymrade att det var sent. De borde ju ha fått smörja honom direkt när han lades i graven, göra allting färdigt. Men de kunde inte, för sabbaten kom emot. Och då gick de på den första veckodagen, tidigt på morgonen, för att smörja honom. Jesus tillbringade ingen tid i dödsriket eller i Hades. Han gick och predikade, men vi vet inte när han predikade. Det var en del av hans upphöjelse. Men samma dag när han dog, så var han i himlen med rövaren. Det är det som vi kristna tror. Och han bar hoppet att, David bar sen hoppet att en gång få uppstå. Det här sista då, du har visat mig livets vägar. David känner dem, och han inte bara vet om dem, utan han vandrar de vägarna. Där har han glädjen, och den glädjen är inför Guds ansikte, ljuset av hans ansikte. Så har vi ännu några verser. Vi ska försöka komma fram till avslutningen på den här predikan. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa, han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det, sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd. Och har fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Ty David har inte farit upp till himlen, men han säger, Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Det här är huvuddelen av Petrus predikan här, och han börjar med att säga ungefär så här: tillåt mig mina bröder att nu säga. Jag får väl öppet säga, tillåt mig att säga er att David är både död och begraven. Han nedvärderar inte David, men han konstaterar att han var en människa. Man kände till graven på den tiden. Den var 1000 år gammal när Petrus predikade. Och det finns vittnesbörd om att efter 133 efter Kristus så känner ingen längre till den graven, vad den var. Men då på David, på Petrus tid, apostlatiden, då visste man vad den var. David visste vad det gällde. Han visste att med Gud hade lovat med edsätta någon av hans ättlingar på tronen. Det vittnesbördet hade han ju fått i andra Samuelsboken 7. Att en son ska sitta på hans tron. David, han yttrar alltså en profetisk vision om Kristi uppståndelse. Den såg David själv. Och det här är en faktiskt så intressant att Petrus citerar med att ändra tidsformen. Han ändrade från futurum, alltså framåtskådande, att det ska hända, till att det är fullbordat, fast det inte framgår så tydligt här i vers 31. Han ska inte lämnas kvar i graven. Det här är en så kallad auristform i grekiskan som betyder att det är fullbordad handling. Han skulle inte lämnas åt Hades. Denne Jesus, det hänvisar till vers 22, där han säger Jesus från Nazaret var en man. Denne har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han är den rätte Messias. Vittnena kunde vara så många som 500. De har bevittnat uppståndelsen, som framläggs här i kontrast till den offentliga avrättningen och gravläggningen. Och så följer nu den slutliga upphöjelsen till Guds högra hand, alltså att inta den verkställande makten. Och här nämns treenigheten. Av fadern har han tagit emot den utlovade helige ande. Det är någonting som vi eventuellt ska återvända till nästa gång ännu. Men åtminstone kan vi säga att när Jesus i Johannes 14 säger att han ska sända anden, så då anknyter han till det här. Fadern ska sända honom i mitt namn, och jag ska sända honom. Här har vi den här triangeln. Jo, sen kan vi väl bara säga att han tar ännu här ett citat från psalm 110. Och i och med det så är vi tvungna att lämna för idag, så vi ska lite anknyta till det här ännu. Han använder ju väldigt starka ord här också i slutet, i vers 36, då han återigen anknyter till att ni korsfäste honom. Vi har både lag och evangelium i den här texten. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom. Vi var med och spikade fast honom på korset. Det är lag. Gud har uppväckt honom. Evangelium. Evangelium handlar om vad Gud gör för oss. Och det här kommer vi ännu starkare att se här i tillämpningen efteråt, när Paulus fortsätter och samtalar och uppmanar dem att göra vad de ska göra. Petrus har framställt en oerhört klar predikan med lag och evangelium, uttolkning av skriften, och det här gör verkan. En otrolig verkan. Och det får vi prisa Gud för. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var och är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.